Sidan 263. Joniserande strålning. En atom kan sända ut strålning från atomkärnan. Det gör den när kärnan innehåller för mycket energi. Strålningen beror på att antalet protoner och neutroner i atomkärnan ändras. Vi säger att atomkärnan sönderfaller. Sådana grundämnen kallas instabila eller radioaktiva. Alla grundämnen med atomnummer större än 82 är radioaktiva. Strålningen som sänds ut från kärnan är så energirik att den kan slå bort elektroner från atomerna i de ämnen den passerar. Då bildar atomerna som träffas av strålningen joner. Strålningen kallas därför joniserande strålning. Det finns flera slags joniserande strålning. Alfastrålning, betastrålning och gammastrålning. Röntgenstrålning räknas också som joniserande strålning även om den inte uppkommer i atomkärnan. Den strålning som tas upp av ett ämne övergår i värmeenergi. Tas strålningen upp av levande organismer, till exempel celler i människokroppen, kan cellerna skadas. Det är därför det finns bestämmelser för hur man ska hantera ämnen som sänder ut strålning. Övre bildtext. Det här märket varnar för radioaktiva ämnen. Alfastrålning. Alfastrålning består av partiklar som kallas alfapartiklar. Varje sådan partikel består av två protoner och två neutroner. Alfapartiklarna är alltså atomkärnor av grundämnet helium. Atomnumret i den sönderfallande atomen minskar med två enheter och masstalet med fyra enheter. Den atom som blir kvar när alfapartikeln lämnat är alltså inte samma ämne som innan alfapartikeln sändes ut. Alfapartiklar sänds ut av vissa tunga radioaktiva ämnen, till exempel plutonium och radon. Räckvidden för alfapartiklar är cirka 10 cm i luft och de bromsas ganska lätt av materia. Ett papper stoppar alfastrålningen fullständigt. I kroppsvävnader är räckvidden någon tiondels millimeter och alfapartiklarna kan därför inte tränga igenom kroppens överhud. Alfastrålning kan dock skada kroppens celler om man får in ämnen som sänder ut alfapartiklar i kroppen genom mat och dryck eller genom andningen. Nedre bildtext. Alfastrålning består av atomkärnor av grundämnet helium. Atomkärna, alfapartikel. Sidan 264. Betastrålning. Betastrålning består av elektroner. Vid betastrålning omvandlas neutroner till protoner och samtidigt sänder kärnan ut elektroner. Därför kallar man ibland en elektron för en betapartikel. I det nya ämnet som bildats har atomnumret ökat med en enhet. Exempel på radioaktiva ämnen som sänder ut betastrålning är kol-14, strontium-90, cesium-134 och cesium-137. Betastrålningen når upp till 20 meter i luft och cirka 10 mm i levande vävnad. Den stoppas av tjocka kläder och till exempel av en plexiglasskiva med någon centimeters tjocklek. Övre bildtext. En atomkärna kan sända ut en betapartikel, en elektron. Atomkärna, betapartikel. Gammastrålning. Gammastrålning är en elektromagnetisk vågrörelse med mycket hög energi. Därför har den stor förmåga att tränga igenom föremål. I luft är räckvidden flera hundra meter och i sten eller betong några meter. Det är framförallt gammastrålning man kan ha problem med när det gäller att skydda levande organismer mot strålning. Mittenbildtext. En atomkärna kan sända ut gammastrålning, en strålning med mycket hög energi. Atomkärna, gammastrålning. Nedre bildtext. De olika typerna av joniserande strålning har olika förmåga att tränga igenom material. Alfastrålning stoppas av ett tunt papper, betastrålning av tjocka kläder eller plexiglas och gammastrålning tränger djupt in i de flesta material. Alfa, papper, beta, plexiglas, 1 cm, gamma, betong 200 cm. Sidan 265. Aktivitet. Radioaktivitet har alltid funnits långt innan människan fanns på jorden. Den finns i jord, i luft, i vatten och i jordens innandöme. Det finns ett mått på hur mycket strålning ett radioaktivt ämne sänder ut som kallas aktivitet. Aktiviteten talar om hur många sönderfall som sker per sekund. Enheten för sönderfall är becquerel, BQ. Ett sönderfall per sekund är en becquerel. Enheten har fått sitt namn efter den franske fysikern Henri Becquerel 1852-1908 som upptäckte den naturliga radioaktiviteten. Aktivitet kan man mäta med ett mätinstrument som innehåller ett Geiger-Müller-rör, GM-rör. Röret mäter antalet joner som bildas när röret träffas av strålning. Varje gång en jon bildas i GM-röret ger den upphov till en liten strömpuls och denna hörs som en knäppning i en högtalare och visas på en skala. Man får ett mått på hur stor aktiviteten är från den strålkälla som finns i närheten av instrumentet, men GM-röret talar inte om vilket det radioaktiva ämnet är. Övre bildtext. Geiger-mätare. Mätaren kan inte bestämma vilket ämne som avger strålningen. Stråldos. Energi från joniserande strålning kan tas upp, absorberas i döda och levande föremål. Strålningen kan skada levande celler och olika slag av strålning har olika stora biologiska effekter. Ett mått på hur mycket energi en bestrålad kropp tar upp per kilogram är stråldos. Man tar då hänsyn till de olika strålslagens biologiska verkningar. Enhet för stråldos är sievert, SV, som motsvarar nanometer per kilo, joule per kilo. Stråldoser anges ofta i den mindre enheten millisievert, MSV, som är en tusendel sievert. Enheten sievert är uppkallad efter den svenska strålskyddsexperten Rolf Sievert 1896-1966. Det finns instrument som kan mäta hur stor stråldos en person har tagit emot. Sådana instrument kallas för persondosimetrar. Alla som arbetar med radioaktiva ämnen, till exempel personal på sjukhusens röntgenavdelningar, anställda i vissa laboratorier och på kärnkraftverk, måste bära dosimeter. Dosimetern registrerar den sammanlagda stråldos som man har blivit utsatt för under en viss tid. Nedre bildtext. Dosimeter som bärs av sjukvårdspersonal. Sidan 266. Bakgrundsstrålning. Vi tar alla emot stråldoser vare sig vi vill eller inte på grund av bakgrundsstrålningen, den naturliga strålningen. Var och en av oss får i medeltal en total stråldos på 4-5 millisievert varje år. Den naturliga strålningen svarar för ungefär 1 millisievert. Den största delen av resten kommer från radon i våra bostäder. Denna strålning brukar inte räknas till den naturliga strålningen. Bilden visar de genomsnittliga stråldoserna för en person som är bosatt i Sverige. Bildtext. Stråldoser i Sverige, millisievert per år. Kosmisk strålning, 0,3 millisievert per år. Berggrunden, 0,5 millisievert per år. Människokroppen, 0,2 millisievert per år. Radon i bostäder, 3,0 millisievert per år. Medicinsk strålning, 0,6 millisievert per år. Övriga källor, 0,1 millisievert per år. Den naturliga stråldos man tar emot är inte lika stor överallt. Olika berggrunder ger olika stora doser. Bor man högt över havet får man en större dos än om man bor vid havsytan. Vissa yrkesgrupper tar emot större stråldoser än andra. Besättningen på ett trafikflygplan tar emot 3-5 millisievert utöver den normala stråldosen. Gruvarbetare kan få upp till 20 millisievert per år från radon. Anställda i strålningsarbete vid svenska kärnkraftverk får i genomsnitt 1-3 millisievert per år utöver den naturliga stråldosen. Radon. Grundämnet radium finns i marken och i en del byggnadsmaterial. Radium sönderfaller till radon som i sin tur sönderfaller till andra radioaktiva ämnen som kallas radondöttrar. Radondöttrarna fastnar lätt på dammkorn och kan då följa med inandningsluften ner i lungorna där det så småningom kan bildas cancer. Sidan 267. I vissa hus kan radonhalten vara hög. Detta kan bero på flera orsaker. Halten av radon varierar kraftigt över landet. På platser med stor uranhalt i marken är också halten av radon hög. Är huset otätt mot marken och det är undertryck i huset kan radon sugas in. Huset är byggt av material som innehåller radon, till exempel blå lättbetong. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten bör inte radonhalten i en bostad överstiga 200 becquerel per kubikmeter. Övre bildtext. Radon kan komma in i huset från marken, från det material huset är byggt av eller från vatten. Halveringstid. Halveringstid är ett mått på hur snabbt ett radioaktivt ämne sönderfaller. Efter en halveringstid har strålningen minskat till hälften. Tänk dig att ett radioaktivt ämne har halveringstiden ett dygn. Man mäter aktiviteten hos ämnet. En ny mätning efter ett dygn visar att aktiviteten nu är 50% av vad den var från början. Efter 2 dygn är den 25% och efter 3 dygn är den 12,5% och så vidare. Halveringstiderna är mycket olika för olika radioaktiva ämnen och varierar från bråkdelar av en sekund till miljarder år. Tabellen visar halveringstiderna för några radioaktiva isotoper. Nedre bildtext. Halveringstider för några radioaktiva isotoper. Isotop. Halveringstid. Isotop. Radon 222. Halveringstid 3,8 dygn. Isotop, jod 131, halveringstid 8,0 dygn. Isotop, strontium 90, halveringstid 29 år. Isotop, cesium 137, halveringstid 30 år. Isotop, kol 14, halveringstid 5730 år. Isotop, plutonium 239. Halveringstid 24 000 år. Isotop, kalium 40. Halveringstid 1,3 miljarder år. Hur farlig är strålningen? De skador strålningen kan ge på kroppen beror dels på vilket strålningsslag det är frågan om, dels på storleken av stråldosen. Skadorna ökar med ökande dos. Man vet inte om det finns något värde under vilket stråldoser är helt ofarliga. Man utgår därför från att även mycket små doser kan påverka cellerna i kroppen. När det gäller strålning skiljer man på kroppsskador och genetiska skador. Kroppsskadorna drabbar den bestrålade individen. Genetiska skador påverkar människans arvsanlag och drabbar därför avkomman. Akuta kroppsskador uppstår om man får stora doser på kort tid. Sena kroppsskador är bland annat olika cancerformer som kan uppträda lång tid efter bestrålningen. Sidan 268. Marie Curie. Den polska forskaren Marie Curie 1867-1934 är kanske den första riktigt välkända kvinnliga fysikern. Hennes forskning om strålning och radioaktivitet har haft mycket stor betydelse för vår förståelse av dessa fenomen. Hon hade hört talas om Henri Becquerel och hans arbete med uran och började fundera på om det fanns fler ämnen som strålade på samma sätt. Genom att sönderdela pechblende, ett mineral som bland annat innehåller uran, fick hon fram ett nytt grundämne, en metall som hon döpte till polonium. Men polonium kunde inte förklara all strålning från pechbländet. Hon fortsatte sina undersökningar och hittade år 1910 ytterligare ett grundämne, radium. Tack vare sin forskning runt strålningsfenomen fick hon tillsammans med sin man Pierre och Henri Becquerel Nobelpriset i fysik år 1903. Genom sin upptäckt av radium fick Marie Curie dessutom Nobelpriset i kemi år 1911. Bildtext. Marie Curie hade sannolikt fått strålskador på grund av sitt arbete och dog mycket sjuk år 1934. Frankrike gav ut ett minnesfrimärke efter hennes död.